Så, då kan vi läsa Apostlagärningarna, kapitel 7, vers 54. Jag börjar se dåligt, jag måste skaffa läsglasögon. Faktiskt. Det är alldeles suddigt. Kapitel 7 i Apostlagärningarna är ju ett långt kapitel där Stefanus håller ett tal, jättelångt tal. Han predikar till fariserna och han skrädde inte målen direkt. Men i vers 54 står det så här: när de hörde detta, alltså hela det här långa, långa talet, vi kan inte läsa när det tar en timme. Då, ni kan läsa när ni kommer hem. Men när de hörde detta blev de ursinniga, alltså fariserna, och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och då drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus, som senare blev Paulus. Sen kan vi läsa Romarbrevet, kapitel 7 också. Kapitel 7, Romarbrevet, kapitel 7, vers 14. Vi vet att lagen är andlig, men själv är jag kötslig, såld till slav under synden. Så jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. Om jag nu gör det att jag inte vill, samtycker jag till lagen och säger att den är god. Jesus, välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen. Jag ser väldigt dåligt alltså. Jag måste skaffa läsglasögon. Ja, det är lugnt, men jag ska inte läsa mer. Tack ändå. Ja, man ser en helt annan lag i sina lemmar, säger Paulus här. Man uppträder fel. Som kristen nu, alltså pratar han. Man uppträder fel, man säger fel saker. Man syndar. Och vad han försöker säga egentligen bara att man är välkommen i klubben. Vi alla har samma problem. Att vi kan ha perioder kanske när det går jättebra. Och sen har vi perioder när det inte går alls bra. Vi gör fel saker. Och man gillar inte det man ser i sina egna lemmar. Liksom, vad jag gör. Och det är inte så mycket vi kan göra åt. Men jag tänkte på en sak som vi verkligen kan göra, det är att, och som vi är satta här att göra, det är att försvara Guds ord, hela Guds ord, Bibeln. Det är vår uppgift och det kan vi faktiskt göra. Vi kan inte leva helt syndfritt liv och aldrig göra fel och aldrig säga fel eller uppträda fel, men en sak kan vi faktiskt göra och det är att försvara Guds ord, försvara evangeliet. För det första då kan vi försvara det och vakta det. Och för det andra så kan vi också vara offensiva och slå ner det som kommer i vägen mot Guds ord. Där behöver vi inte vara så mesiga, utan precis som Paulus också säger, att vi ska kasta ner tankbyggnaderna som reser sig mot Guds ord. Det står på några kommentarer, men det står det bland annat. Och liksom villolärare som kommer, de ska vi slå ner och gräva ner. Och vad djävulen vill egentligen är att vi ska vara helt tysta och inte säga någonting. Shut up liksom, säg inget. Gör vad som helst, var goda och trevliga, men säg ingenting. Utan var tysta. Och man får ju välja sina strider, tänkte jag lite på. Vad det gäller Guds ord. Den viktigaste, absolut viktigaste striden är ju frälsningen. Alltså, hur blir man frälst? Där får vi inte liksom ge vika på något sätt. Vad det gäller villolärare som dyker in på att du kan förlora frälsningen och du kan bli frälst på lite olika sätt. Vi måste vara supernoga och vakta frälsningen. Supernoga. Och som han Stefanus, han hörde det här långa, långa talet och han backade inte en sekund. Och i hans fall gick det ju så långt att De drev ut honom ur stan och stenade honom. Helt fruktansvärt. Och nu kan inte det hända i Sverige så att man blir stenad, men det kan ju vara att man blir utfryst på jobbet eller skolan. Kan till och med förlora jobbet för att du står upp för Gud och evangeliet och glåpord och så vidare. Men just stenar kanske inte blir ännu så länge i Sverige. Men i andra delar av världen så är det ju så också fortfarande faktiskt, men inte i Sverige. Men vi måste stå upp för evangeliet och inte vara tysta. Och inte lägga fokus på fel ställe. Fokusera på, ja, som Paulus har ju inte, när Paulus går igenom, det är Paulus har skrivit mycket av breven. Och han lägger ju supermycket fokus på evangeliet, att inga villolärare ska komma in och hålla det rent hela tiden. Han lägger inte fokus på, ja, ni måste ligga på knä när ni ber, det lägger inte han jättemycket fokus på. Eller att männen får bara ha en viss längd på håret och så vidare. Och en massa sådana regler. Han lägger ju inte någonting. Utan han satsar hela tiden på evangeliet, hela tiden. Det är inte typ, du får inte röka, lägger han inte jättemycket vikt, du är inte bra att röka. Men det är bättre i så fall att röka 7 askar om dagen och prata om evangeliet än att inte röka och inte prata om evangeliet. Nu menar inte jag att ni ska röka, men det är bättre att stå och kedjeröka hela dagen och prata om evangeliet än att inte röka och inte prata om evangeliet. Däremot så luktar man rätt illa att kedjeröka hela tiden. Dessutom får du nog svårt att prata till slut också, men du gör i alla fall något meningsfullt under tiden. Och Gud är inte så svår mot oss. Ofta så tynger vi ner oss själva. Han begär inte så jättemycket av oss egentligen. Han lägger inte någon sån här tungt ok på oss. Det är egentligen det enda han säger. Predika evangeliet. Tala om evangeliet. Håll det rent. Det är uppgift. Ni har jobb och skola och fritidsfest och allting. Men det som är meningsfullt, det som är viktigt. Ni ska prata och berätta evangeliet. Dagarna är ända. Det är det enda ni ska. Han lägger inte ok på oss. Han vill bara att vi ska uppträda normalt. Ofta sätter vi tunga bördor på oss själva. Och att vi ska leva upp i saker och vi ska vara. Men han bara var lite fridfulla, givmilda. Åka inte på normal. Det är liksom that's it. Han begär inte att vi ska vara några supermänniskor. Försök inte, som i Korintherbrevet, det står ju, där var det ju någon som var otrogen med sin svärmor. Sådana grejer är inte okej. Det hade stor i Korintherbrevet. Liksom, alltså, han lägger ju inte ribban jättehögt. Liksom. Så nu vet ni, nu ska ni röka. Och få skratta färdigt mycket. Prångla inte till det liksom. Utan han lägger liksom inget jätteok, utan var normala och var inte otrogen med det spännande. Det är liksom, sen är ni, that's fine. Jag ska avsluta faktiskt med den vassen som... Vad vi ska komma ihåg här nu, att vi ska predika evangeliet. Vi ska verkligen vakta Bibeln, vakta Guds ord. Stå upp för det. För att lägga fokus på det. Vi kommer inte att leva syndfritt under vår... Jag är 45 nu, snart 46. Man tror ju att ja, men det blir nog bättre med tiden, men det blir inte det. man släpar med sitt kött hela tiden. Och det finns liksom inga genvägar där. Men Psaltaren 5:12, som jag sa innan, Gud beskyddar de som älskar hans namn. Och det finns inga villkor där. Ni behöver inte leva syndfritt och göra allting perfekt och så, utan han beskyddar alla de som älskar hans namn. Han har inga villkor där att du måste uppfylla någonting innan. Utan alla vi som älskar hans namn, de beskyddar han. Amen. Du får radera det sen.
Jag vet inte vad jag ska. Det är faktiskt anknyta lite, jag hade lite samma tankar så.
Ja, just det. Jag
skulle stanna. Och så här mål och sådär. Men lite grann hur vi är som människor, hur vi ska vara som människor, hur vi ska vara som kristna. Vi kan bara be först. Så här är vi, ber dig att du ska leda mig rätt i den här publiken. Det som kommer ut med den här välsignat av dig. Amen. Jag vill prata lite om dygd, som man säger på svenska, eller virtue på engelska. Och egentligen, som sagt, titta lite mer in på hur vi ska vara som människor snarare än vad vi kanske gör. Och det var ju precis det Martin var inne på. Det vill säga, inte titta kanske så mycket på de handlingar vi tar, utan liksom titta på vad finns här inne i hjärtat. Och såklart är de där sakerna relaterade. Har vi ett rätt hjärta så visar det sig också. Som vi kan läsa i Matteus 7:16. Att man kan känna igen människorna utifrån frukten de bär. Så frukten var ju handlingar. Och handlingen är god, så kan man dra slutsatser att personen är god. Men inte alltid, för att jag menar, det går ju faktiskt att göra goda handlingar men inte ha hjärtat rätt då. Ta till exempel någon som är väldigt generös. Ja, då är förmodligen en väldigt generös och vad vi skulle kalla god person. Men det finns ju sådana som är generösa och ger. Och som det står i Bibeln också, att kanske ger för att visa upp sig. Titta vad mycket jag ger här. Och därför har ju Gud, eller Jesus då, han sa ju att ge inte på torget och visa upp er, utan ge i det mörka, så att man inte visar upp vad man ger. För har man inte hjärtat rätt så spelar det ingen roll hur mycket man ger. Då är man fortfarande inte där. Och en dygdig person, som man säger på svenska. Det är ett svårt ord, en dygd. Var det en bra synonym? Moraliskt kanske. Ja. Och hur påverkar det oss som kristna då? Och hur ska vi tänka på det här då? Hur påverkar det här oss då som kristna och hur ska vi tänka på det här? Man kan titta på först och främst så är ju Bibeln källan dit man får gå. Sila, som min fru brukar säga. Man ska sila allt genom Bibeln. Du förstår vad jag menar med det. Det står till exempel i Matteus 4:4 att människan ska inte endast leva utav bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun. Och man vill tänka då också av Bibeln, och så faktiskt titta på Jesus som person då, för han var ju Gud som var nere här på jorden då. Agerade, och då han är ju liksom den mest dygdiga människan som har gått på denna jord enligt den kristna tro. Om vi tittar på vad han gjorde, och då kan man ju till exempel gå till Bergspredikan, innehåller ju väldigt mycket texter om det här med att vara dygdig. Förstår du när det är dygd? Virtue. Moralisk. Moral person. Yeah. Men där kan man också bli lite förvirrad. Eller jag kan bli i alla fall. För Jesus börjar med att säga i Matteus 5 då, att han inte kommit för att upphäva lagen, men att uppfylla den. Eller hur? Och så säger han i Matteus 5:17 att och sen fortsättningsvis då i Matteus 21. Som ett exempel att ni har hört att det blir sagt till fäderna, du ska icke dräpa, den som dräper undgår inte sin dom. Men jag säger till er, den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom. Och den som okväder sin broder undgår inte att ställa sin förrådet. Den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. Och sen lite längre fram i vers 7. Ni har hört det blivit sagt, du ska icke begå äktenskapsbrott. Men jag säger, den som ser på en kvinna med åtrå har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap. Vad menar Jesus egentligen? Han skärper ju här lagens bud. Så kan man tänka sig att han vill att vi ska bli ännu mer lagiska då. Men sen ännu lite längre fram i Matteus i vers 34 så har ni liknelsen här, eller när fariserna frågar honom och skulle sätta Jesus på prov och frågade Jesus: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Det är i vers 36. Och han svarade honom: Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och detta är det största och första budet. Och sedan så kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Och dessa två bud vilar hela lagen av profeterna. Så först skärper han lagen, men sen säger han att allt det där är egentligen spelar en stor roll så länge ni håller de här två. Det är precis det du var inne på. Och som sagt, han menar egentligen att igen, inte titta på gärningarna utan titta på ens hjärta, eller hur? Och det är egentligen från ens hjärta som man kan se vad som finns i hjärtat. Så man kan se om man verkligen har blivit transformerad av Jesus och av tro. Så Jesus säger här egentligen, om vi tar den sista versen där med äktenskapsbrott, att det spelar ingen roll hur trogna vi är om vi har tankarna på andra, så har vi redan där sått ett frö för att liksom krossa äktenskapet. Så han går längre på ett sätt när han tittar på våra hjärtan. Ta hjärtan bort våra handlingar. Precis. Står du här för mycket du vill. Står du och prisar Jesus och frälser 20 människor som går förbi. Fan. Springer om du röper eller inte. Och man kan ju också se att Jesus lär det här. Till exempel i Matteus 12. Det här med att ni vet när Jesu lärjungar faktiskt gick på sabbaten och så tog de lite ax från fälten och så gnade de sina händer. Och då sa ju fariserna: Aha! Dina lärjungar arbetar på sabbaten. Det får man inte göra. Eller hur? Men då sa ju Jesus i Matteus 12. Ska se här. 12:6. Jag säger er emellertid att här är något större än templet. Men om ni hade förstått vad det här betyder, barmhärtighet vill jag ha och inte slaktoffer, då skulle ni inte ha dömt dem som är utan skuld. Människosonen är nämligen sabbatens herre. Så Jesus säger egentligen så här att vi människor är ju inte gjorda för lagens skull, utan lagen har kommit till för våran skull. För att liksom guida oss rätt egentligen. Inte för att vi måste, men det är tänkt att vara liksom en andligt stärkande och det ska vara fyllt av glädje när vi gör de här sakerna. Och när vi låter Jesus verka i vår liv så kommer vi kunna också leva inom ramarna av reglerna och göra det med glädje. Men lagiskhet, det vill säga om man bara gör lagen men inte har hjärtat på rätt plats, då kommer vi bli tyngda och i värsta fall självgoda. Så vill Jesus då att vi ska bli mer lagiska? Nej, det håller jag inte med om. Utan han vill bara att vi ska följa honom med rätt hjärta. Och faktiskt är det så att kanske att ordet lag som står i Bibeln kommer från det hebreiska ordet halakha och översätts kanske bättre med lära snarare än lag. Det finns även, tror jag, 600 lagar och regler i Gamla testamentet. Och många av dem, precis som du sa med håret, det är inte så applicerbart idag. Det är inget som kanske hjälper oss att följa Gud med glatt hjärta. Men det var lagar som, och regler som hjälpte judarna på den tiden. Sen är det självklart många lagar som fortfarande är riktigt rätta och så vidare. Eller vad du sa. Så lite grann min uppfattning om att hur vi ska leva som kristna och vara som kristna personer, det är, ni känner till det här uttrycket what would Jesus do? Det står ofta exakt. Jag tycker att man kan egentligen förlänga det med och säga how is Jesus? Jag menar, hur är han som person? Titta på honom som person. För det är mycket saker också som man kan vara som mycket saker, mycket egenskaper som kanske inte är direkt kopplade till handlingar. Det finns, Bibeln talar om glädje till exempel. Att känna glädje, att vara ödmjuk. Förlåta är en väldigt stor del av hur det ska vara som kristna person. Och det kanske inte alltid det syns. Men om du förlåter en person med munnen men inte gör det i hjärtat, då kommer du må väldigt dåligt själv. Så det gäller att ha hjärtat med, inte minst för sin egen skull. Men såklart även kommer påverka hur du agerar mot andra. Och igen, titta på Jesus som exempel. Och hur som sagt, det är inte lätt det här med lagar, regler, hur vi ska leva, hur vi ska vara. Men hur kan man få hjälp med att faktiskt kalibrera sig rätt? Jag tänkte faktiskt på det vi sjöng, kollektsången där har vi många fina verser egentligen. Det står ju, vi sjunger bland annat behold, I have a friend, the spirit breathing holy fire within, my ever present help, speaking truth when I can't find it. Så vi har ju faktiskt Gud i vår hjärta i form av en helig ande. Och han är här för vår och vår hjälp och för att guida oss rätt. Och han talar sanningen med dig. När jag själv inte kan hitta sanningen så hjälper han mig. Leda mig rätt. Så låt den helige ande verka i ditt hjärta. Och sen pratar egentligen också Bibeln om tre kardinala dygder. Och det är tro, hopp och kärlek. Och jag minns när jag var tonåring, då skulle jag, speciellt när man var runt konfirmationen. Jag konfirmerade mig aldrig. Men då skulle alla ha en sån här, det är typ som man ger bort en sån där halsband med ett kors, med ett ankare och med hjärta och hur tro har på kärlek. Men det är väldigt tre väldigt liksom centrala delar av Bibeln som pratar om hur vi ska vara som kristna och vad vi ska tänka på. Så egentligen, vad är då den bibliska idén om tro? Jo, men tron handlar om att lita på Gud, att förstå hans karaktär genom hans lära, hans löften. Faktiskt titta på hur då Jesus levde. Jesus var ju Gud som vandrade på denna jord. Och även om vi må vara goda, modiga, glada, snälla och så vidare. Och ha alla liksom fina, goda saker, men utan tron så hjälper de inte oss. Och sen hopp då. Vårt hopp är att se och förstå vad Gud gjorde på korset. Och då han uppväckte Jesus från de döda. Det handlar inte om någon blind hopp, utan man kan läsa om det i Bibeln och förstå faktiskt vad det innebär för oss människor. Och sen då kärlek. Jesus säger att den främsta lagen är kärleken till Gud och att älska vår nästa. Vi läste det tidigare. Och Paulus säger även att om du har alla andra dygder, men om du inte har kärlek, så är du ingenting. Så vad Paulus säger egentligen att har du inte, eller så här, Gud är ju kärlek, eller hur? Så det Paulus egentligen säger att har du inte Gud, så spelar det inte någon roll hur god du är. För det betyder de sakerna ingenting. Så att, igen, för att poängtera vad som gäller, det som finns i våra hjärtan. Och inte mycket kanske vad vi gör, men självklart. Hoppas att det som finns i våra hjärtan avspeglas för